Jag vet inte om jag vid detta rum behöver säga att jag tyckte om detta. Jag tycker det ligger lite åt countryhållet. Jag tycker vi börjar hitta hem i församlingen vad gäller musiken. Så säger jag gärna och understryker att jag tror att det blir en stor kväll tillsammans med det här gänget och Erik Tilling, som ju faktiskt har skapat nästan en egen genre i den andliga sången i Sverige med det irländska inflödet som han har. Så varmt välkomna till, jag tror att det blir en konsert och ett modernt väckelsemöte ungefär ikväll. Marie har redan läst predikotexten och tänkte börja med att berätta att jag för en tid sedan mötte den svenska diplomaten Lars Bergqvist i ett offentligt samtal på Sankt Katarina stiftelsen i Stockholm. Jag hade hoppats sedan en tid att jag skulle någon gång få träffa den här mannen som jag aldrig tidigare har mött. Och den förhoppningen väcktes när jag lyssnade i somras på hans sommarprogram i radions P1. I det där programmet där han berättade lite grann om sina resor världen över, alla människor han hade suttit i förhandlingar och samtal med. Och, kan man säga, det var ett intressant program. Det var inte så där. Jag stod och målade högt uppe på en stege bakom vårt hus. Och det var inte så där så att man ramlade ner från stegen precis. Men det var intressant. Så någonstans mitt i det här programmet så plötsligt så stannar Lars Bergqvist till i sin skildring. Och så berättar han att under en av hans resor världen över så ringer telefonen och det uppdagas att hans son, en av hans tonårssöner, hade valt att ta sitt eget liv. Och så byttes hans röst när han berättade det här från detta ganska intressanta skildrande av den stora världen till att plötsligt man hörde att nu är det hjärtat som talar. Och så sa han följande ord: man väljer inte sitt öde, lika lite som man väljer sin hustru eller sina barn. Man får dem, man har dem en tid, och det händer att man mister dem, men man väljer dem inte. Så är det så märkligt med den där sortens ord som liksom rör vi en, som i några korta meningar kan sätta ord på så mycket. Att man vet exakt var i tillvaron man var när man hörde de orden. Och jag vet att de där meningarna är för alltid inmålade någonstans på baksidan av vårt hus med en gul, lysande gul färg om att man inte väljer sitt öde. Jag måste också få berätta att jag citerade de här orden en gång. Jag hade ett samtal med Stefan Einhorn, ni vet han med konsten att vara snäll, på något som heter Vetenskapsfestivalen här uppe. Det handlade om livets mening. Och jag höll på att säga, bara två idioter sätter sig inför publik i 2 timmar och pratar om livets mening. Men vi gjorde det. Och när jag citerade de där orden av Lars Bergqvist, då avbröt mig Stefan Einhorn. Och så sa han så här: men ursäkta mig, sa han, vad tycker din Lotta om att du står och säger så, sa han. Att du inte har valt henne. Alltså ja, det var faktiskt inte så att jag ställde upp alla kvinnor i Göteborg på en lång rad på Kungsportsavenyn. Och så funderade jag en stund och så till slut så sa jag, jag tar henne där. Det var faktiskt inte så, sa jag till Stefan, utan det är ju som att det största i ens liv, när man tittar tillbaka på det, så tycker man att det är någon annan som har skött framspelet till det. Och man står där själv ganska förvånad och så inser man att det här kommer att prägla så mycket av ens liv. Man väljer inte sitt öde, lika lite som man väljer sin hustru eller sina barn. Man får dem, man har dem en tid, och det händer att man mister dem, men man väljer dem inte. De där dyrköpta meningarna rymmer så mycket av en livssyn som jag ibland fruktar att vi håller på att förlora i vårt samhälle. Alltså, denna insikt om att så mycket av det som formar våra liv låg utanför våra möjligheter att påverka. Mycket hände oss plötsligt bara. Det mötte oss någonting i livet. I ett ögonblick ibland var hela livet förvandlat. Och så ser man att detta har på djupet påverkat hela mitt liv eller hela vårt liv. Sanningen är inte så enkel som vi ibland säger, att man har det som man tar det. Jag tror inte att sanningen är så enkel. Det moderna sättet att tala om livet i det offentliga rummet, jag vet inte om ni har tänkt på det, men det handlar väldigt mycket om vår del av detta, vår insats. Vi talar om att forma ett liv, att skapa ett gott liv för oss och det våra, om att bygga ett liv, och vi får sådana här förfärliga ord som livsprojekt. När jag lyssnar till min mamma och hennes generation så märker jag att de har ett helt annat språk för det mänskliga livet. Min mamma talar om att livet är ett lån, livet är en gåva, någonting man får i sina händer men någonting man inte förfogar över efter eget godtycke. Kanske har vi i det där skiftet av språk också förlorat någonting i skiftet av själva synen på livet. Plötsligt vältras hela bördan över på oss. Det är på något sätt vårt ansvar att forma ett helt mänskligt liv. Och så sitter han där i våra tv-soffor, Dr. Phil. Och så slutar han varje program, vad det än har handlat om, att han går och hämtar sin vackra fru. Och innan han gör det så tittar han så allvarligt på oss. Och så säger han, det är du som bestämmer. Det är ditt val. Och någonstans har han säkert rätt. Men varje gång jag hör det där så tänker jag att han också är doktor fel. Därför att man kan inte säga så om alla situationer i livet. Man kan inte dra den tesen hur långt som helst. Så mycket av vårt liv stod utanför vår förmåga att påverka. Vi kunde varken välja eller undvika. Det bara blev så här. Samma sak tycks för övrigt gälla glädjen i livet. Det är nog inte bara att välja glädje som en populär boktitel idag antyder. Kanske kan man välja ett förhållningssätt till det som sker. Men man kan inte välja i allmänhet om man ska vara frisk eller sjuk. Man kan inte välja vilken familj man hamnar i. Och man kan inte välja om man blir änkeman eller inte. Och så undrar jag idag, hur förhåller man sig till den insikten som kristen? Alltså på vilket sätt förhåller man sig till det med det uppenbarade ordet med Bibeln i hand? Ett svar, och jag understryker att det är ett svar, det är att påminna oss om att livet räcker oss två stora sånger att sjunga vid livets olika skiften. Två stora sånger. Den ena är lovsången och den andra är klagovisan. Jag tror att det är livets två stora sånger. Lovsången och klagovisan. På ytan kan man tycka att det här är två ytterligheter. Men om man dröjer en liten stund i tanken och så också lyssnar in sin egen djupaste känsla, då märker man att båda dessa hämtar sin ton ur samma rum i en människa. Nämligen det uppriktiga eller ärliga hjärtat. Klagan är precis som lovsången det uppriktiga uttrycket för vad jag känner i detta ögonblick, vad jag ser runt omkring mig i detta ögonblick. Och de uttrycker egentligen samma grundhållning till livet. Alltså både klagan och lovsången är en sjungen vägran att ha sig själv som högsta instans i sitt liv. Båda de erkänner att det finns någon som är högre, någon som är större. Det handlar om att ta upp just det med livets Gud i klagan eller i lovsång. En av de bibelverser som jag vågar säga har burit mig i många, många år, det är den där som Marie läste i inledningen. Töm ut ditt hjärta som vatten, öppna dig inför Herren. Sträck dina händer mot honom i bön för dina barns liv. Egentligen en alldeles fantastisk bild av en liten förtvivlad människa när hon nalkas sin Gud utifrån att det ofattbara har hänt i hennes liv. Ser du bilden framför dig av den människa som står där med hela sitt livs innehåll, och det låter i språket som om allting finns samlat i en spann som hon håller i sin famn. I den spannen finns tacksamheten. Där finns lovsången och äran. Men där finns också sorgen och vreden och maktlösheten. Och så ber Gud henne inte om att pilla ut det honom välbehagliga, alltså det tacksamma och det glada och det förtröstansfulla, och så lägga band på det andra. Av det enkla skälet, tror jag, att det inte är möjligt. Allt sammans skvalpar liksom omkring i samma spann. Eller med vardagligt språk, det är en enda soppa av allt ihop. Därför säger himmelens Gud, häll ut allt sammans. Som man tömmer en spann, häll ut det på golvet inför Guds tron. Och vet att Gud tar emot både din klagan och din lovsång när den är ett hjärtas uppriktiga uttryck. När man säger som jag gör nu, så är det viktigt att säga att de där dagarna finns ju, tack och lov, när lovsången kommer av sig själv. När man går ut på morgonen och man tycker världen är obeskrivligt vacker och relationerna är vackra och man har bara lovsång och tacksamhet. Men alla dagar är som bekant inte riktigt så. Jag tycker att det finns en tydlig skillnad mellan att klaga och att anklaga. Anklaga, det gör man ju för att påvisa den andres skuld. Klaga gör man för att uppmärksamma den andre om att jag just nu står i en ohållbar situation som människa. Jag måste få berätta att jag står i ett rum där luften håller på att ta slut. Och om ingen vet det, om det inte finns någon som uppmärksammar det, så kommer jag att gå under. Sån är min upplevelse. Hela kroppen berättar att det är så. Därför är den bibliska klagan inte så mycket en fråga om att få rätt mot någon som att få hjälp av någon i sin situation. Är det inte lite märkligt att mer än ungefär hälften av saltarsalmerna i Bibeln, de är klagosalmer. Medan vår sångbok Segertoner, om jag har räknat rätt, så innehåller den inte en renodlad klagosång. Mycket fantastiska sånger, men inte en renodlad klagosång. Så tänker jag att kanske glömde vi i vår längtan efter seger. Kanske glömde vi att det finns ingen seger om inte vi också tar en strid eller en kamp i våra liv. Nej, man ska inte klaga, säger vi. Och så får vi det att låta nästan som ett citat ur Bibeln. Men det är inget citat ur Bibeln, därför att Bibeln håller inte med om den livshållningen. Bibeln har till och med en helt egen bok för den här sortens sånger, den som heter Klagovisorna. Och i den finns det fem sånger som beskriver den situation som just nu råder. Alltså inte den som möjligen kommer att bli eller skulle kunna vara, utan den situation som nu råder. Det ofattbara har hänt. Jerusalem är belägrad av babyloniska trupper och styrkor, och sorg blandas med vanmakt. Och lika fullständig som förstörelsen är i Jerusalem, lika helhjärtad är den förtvivlans bön som stiger upp i klagovisorna. Det var tid för klagan. Något annat hade i den situationen varit märkligt. Det finns en dansk underbar diktare som heter Benny Andersen. Han ska inte förknippas med han med dragspelsorkestern. Benny Andersen heter han. Han har skrivit en vacker brevväxlingsbok med en norsk teolog som heter Jörgen Möllehave. Och där säger han följande ord. En klagosång är till för att höras. Den är inte en skrivning som ska rättas. Sug på det ett ögonblick. En klagosång är till för att höras. Den är inte en skrivning som ska rättas. Förra söndagen predikade jag i Trefaldighetskyrkan i Oslo. En makalös katedral och en fantastisk mässa från början till slut. Med predikan, med lovsång i olika former, med förbön, med bikt, med ljuständning, med allt detta. Men det jag fäste mig mest vid den där söndagen, och som jag tänkte på när jag åkte hem, det var att på baksidan av en stor gammal stenmur, där fanns något som man kallade för en klagomur. Och så sa prästen i sin inbjudan att dit bakom den där muren kan du gå, och i sprickorna av den muren kan du stoppa in dina klagomål, dina klagosånger. Jag tror att det här hör intimt samman. Alltså att det här någonstans lovsångens förutsättning finns. Om lovsången ska klinga som hjärtats sång hos mig, ur ett utgjutet hjärta, då måste jag också veta att jag är välkommen till Gud med min förtvivlan, med min ensamhet. Jag får tömma ut den på samma sätt inför Guds tron. Jag har tänkt så mycket sista tiden på en pytteliten liten anmärkning i Bibeln om patriarken Jakob, som Andrew för övrigt sjöng om i sin första sång. I Hebreerbrevet berättas det om Jakob att han, citat, tillbad Gud lutad mot änden av sin stav, står det. Han tillbad Gud lutad mot änden av sin stav. Är inte det en obeskrivligt vacker bild? Jakob är en gammal man nu. Han har många kapitel i sitt liv som är föga ärofyllda. Han har brottats med sin Gud. Han om någon har gjort det. Det är han som under natten vid Jabboks vad så slåss med sin Gud, eller brottas med sin Gud, och vägrar släppa taget honom, och till slut säger: jag släpper dig inte med mindre än att du välsignar mig. Det är han som brottas med Gud så djupt att han inte själv går skadeslös ur det. Han får dras livet igenom med ett funktionshinder. Han slår sönder sin höft i den kampen. Men mot slutet av sitt liv, vid hög ålder, och när krafterna börjar sina hos honom, då finner vi honom där, inte bitter och förgrämd, utan vi finner honom stå där, hängande på sin stav. Och vad gör han? Jo, han fortsätter att tillbe Gud. Finns det ett sådant samband mellan detta att lovsången ljuder i våra liv och det där som håller av tillbedjan och lovsång ända in i tröttheten till sist. Och jag är alldeles övertygad om att det finns ett sådant samband. Jag läser ur psalm 42 och lyssnar noga. Jag törstar efter Gud, efter den levande guden. När får jag komma? När får jag träda fram inför Gud? Tårar har blivit min föda dag och natt. Ständigt frågar man mig, var är din Gud? Jag överväldigas av sorg när jag minns det som var, hur jag gick i den mäktiges häng upp till Guds hus under tacksägelse och glädjerop, i skaran som drogs upp till högtid. Så här låter det i inledningen av psalm 42. Men precis där, i den där bottenlösa uppriktigheten som inte höljer eller döljer det som har varit, då är det som om psalmisten plötsligt får se någonting annat. Hans ögon öppnas och så kan han skriva: varför är du tyngd av sorg, min själ, och full av oro? Sätt ditt hopp till Gud. Jag ska åter få tacka honom, min räddare och min Gud. Den här psalmen bjuder ett underbart samtal. Författaren tilltalar sin egen själ, den själ som för tillfället bara är bedrövad. Men det finns inget sånt här, men hallå, du måste vara lite mer positiv. Ingenting sånt. Utan istället genomsyras Guds del i den här psalmen av två saker. Dels tillåtelse och dels påminnelse. Tillåtelsen att vara förtvivlad när man är förtvivlad. Men också tillåtelsen att klaga när man tycker att orättvisorna i tillvaron är ojämnt fördelade. Men här finns också det där spirande hoppet om att det kanske inte alltid behöver förbli så här. Jag ska citera en vers ur Segertornet för att inte ge den här fina sångboken en för orättvis dom. Den innehåller många sånger som brottas med livet även om de inte är rena klagovisor. Och en av de sångerna, den är skriven av August Ludvig Storm. Den heter Tack min Gud för vad som varit. Han skrev den bara något år efter det att han hade kastat sig ner vid botbänken i Frälsningsarméns lokaler i Stockholm. Dikten som från början var publicerad i Stridsropet, den skrevs den 5 december 1891. Och så läser jag den andra versen. Tack för vad du uppenbarat. Tack för vad jag ej förstår. Tack för bön som du besvarat. Tack för vad jag inte får. Tack för livets hemligheter. Tack för hjälp i nödens stund. Tack för nåd som ingen mäter. Tack för blodets fridsförbund. När jag läser den här texten så kan jag inte tänka mig annat än att namnet på författaren berättar ganska mycket om ett livsöde. Att det inte var en slump, att det var en storm som skrev den här dikten och att den hamnade just i Stridsropet. Sången tittar tillbaka så tydligt på en kampfylld tid. Tiderna som farit. Och så är det som om storm upptäcker att så här mycket rymmer ett mänskligt liv. Allt från plågan till nåden som ingen mäter och himmelblå i livet. Den här sången hjälper oss därför att den benar lite grann i det där att det inte är rimligt att förvänta att den som plågas ska tacka Gud för plågan medan man är mitt uppe i den. Men det kan komma en dag, och detta får man säga med stor försiktighet. Det kan komma en dag när man ser tillbaka på det som då bara var tomt och meningslöst. Och till sin stora förvåning upptäcker att det till och med ur detta mörka gick att vaska fram en liten, liten gnutta ljus. Och jag tycker att Bibeln är så tydlig vad det gäller det här mönstret. Vad Gud söker hos oss är inte nackar som är snabba till bockningar hela livet igenom, där vi säger tack, tack, tack och inte menar det. Utan vad Gud söker, det är hjärtats uppriktighet. Gud längtar efter det utgjutna hjärtat. Till den uppriktigheten så hör också tron på att det kan vända i en människas liv. Det kan bli tid för tacksägelse igen. Eller med psalmistens ord, jag ska åter få tacka. Alltså när vi av hjärtat kan stämma in med Böne-Olle som alltid satt där nere bakom Bengt Dahlin. Och som nästan alltid sa, det är gott att tacka Herren. Innan jag säger amen så vill jag också säga att det finns en dimension till. Och den är svårare att klä i ord. Men den finns där. Och det är ju de där perioderna när man inget ljus ser. Men ändå sjunger. Man kanske skulle kunna kalla det för lovsång i motvind. Psalm 63. Känn på viljeinriktningen i psalmen. Jag vill lova dig så länge jag lever och åkalla dig med lyfta händer. Ibland när de där dagarna kommer i mitt liv när jag tycker att det vilar någon slags betryck över mig. Jag tror jag delar det med alla i detta rum. Att sådana dagar kommer ibland. Det känns som om det ligger tonvis på ens axlar. Vid sådana tillfällen brukar jag ibland alldeles ensam stänga om mig. Och så gör jag precis det som står i den här salmen. Jag lyfter mina händer, mina armar upp mot Gud och tillber. Alltså egentligen gör man bara det att man berättar för Gud det Gud redan vet. Att Gud är större än detta. Att Gud har all makt i sina händer. Och så är det någonting med den här, själva den här rörelsen, att få sträcka sina armar upp mot Gud, som är så befriande. Det är som att man äntligen får luft igen. Det är som om andningen kommer igång. Jag tror att det här har med själva skapelsen av människan att göra. Människans högsta mål är inte vår egen framgång. Det är inte vår egen ära, det är inte egen rikedom. Människans högsta mål, det är Guds ära. Vi är skapade så, alltså vi är skapade för att tillbe Gud, lovsjunga Gud och upphöja Gud. Och när vi gör det av hjärtat och ibland i motvind därför att vi vill åt det hållet, då är det som om vi stiger in i vår bestämmelse som människa. I lovsången och i klagan, där blir jag så mycket människa som jag bara kan bli. Det är som jag sträcker mig i min fulla längd. Det är viktigt att säga att de där dagarna när man inget känner och inget ser, men ändå väljer att tillbe Gud och lovsjunga Gud, det är inte mindre uppriktigt än de dagar när jag klagar. Det kan vara en hjärtats hållning, att man tjurigt fasthåller vid någonting som man djupast sett tror är sant. Det är livets två stora sånger, lovsången och klagovisan. Låt oss be. Herre, jag vill be dig för den som idag saknar ljus, den som idag trampar i förtvivlan, den som kom till vårt gudstjänst med något tyst rop om att någon måste uppmärksamma hennes situation eller hans omständigheter. Och Gud, låt dig genom din heliga ande ske idag, att din blick möter denna människas blick. Och låt det också ske idag att våra blickar, våra händer möter denna människa. Herre, tack för lovsången, den som ska ljuda i evigheters evigheter. Och tack för att vi får stämma in i den. Tack också för klagovisorna, Herre. Tack för att de finns där som en ventil i våra liv och att du lyssnar också på dem. Och nu när vi går inför din tron i tillbedjan och lovsång, klagan om det behövs, Herre, då ber jag dig om hjärtats uppriktighet. Låt oss få en stund av sanning. En stund när vi vågar tala ut med dig, Herre. Jag ber om det i Jesu namn.